Och det är glädjen över denna nåd som gör att det villigt vill lyda sin konung. Detta rikesväsen är därför inte en yttre organisation eller den synliga kyrkan i världen, utan Guds rike är invärtes i er. Lukas 17, 20 och 21. Detta rike är Kristi regerande i det troendes hjärtan. Och för den enskilde består det i hans personliga förhållande till Kristus, grundat genom tron som förtröstar på frälsarens nåd och som förmed sig att en troende glatt tjänar sin Herre. Luther säger till andra bönen i Fader vår: Guds rike kommer till oss när den himmelske fadern ger oss sin helige ande, så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här i tiden och sedan i evigheten. Men eftersom det finns många andra som på samma sätt tror på Kristus och tjänar honom, så innefattar nåderiket alla dem som Kristus samlar från alla folkslag, stammar, folk och tungomål genom evangeliets predikan, alla som erkänner honom som sin konung och regeras av hans ande. Så har vi för det tredje härlighetsrik. Härlighetsriket finns inte på jorden. Vi kan inte se det med våra ögon. Inte förrän på den yttersta dagen. Det är ett himmelskt rike. Det är i himmelen där Kristus själv får all ära. Det heter i Lukas 24:26: måste inte Messias lida detta för att så ingå i sin härlighet? I den himmelska världen, där är hans härlighet, hans härlighetsrike. Ja, står det, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Andra Timoteus 4:18. Hans himmelska rike är detsamma som hans härlighetsrike. Fader, jag vill att där jag är, där skall också det som du har givit mig vara med mig, så att det får se min härlighet som du har givit mig. Johannes 17:24. När Jesus var bland lärjungarna, så var han hela tiden samtidigt så som sann Gud i himmelen, hos sin himmelske fader. Men det kunde lärjungarna inte se. Och de kunde inte se denna hans härlighet. Men Jesus vill att de ska komma dit. Till samma himmelska rike. Vara med honom där tillsammans med fadern och anden. Och så få se Kristi härlighet. De som förblir i tron in till döden ska också krönas med ära och härlighet. Inte bara Jesus har krönts med ära och härlighet, också det troende ska krönas med ära och härlighet. Det ska få en kropp som liknar Kristi härlighetskropp. Filipperbrevet 3:21. Och Paulus säger mot bakgrund av detta hopp: jag håller före att denna tidens lidanden intet betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Romarbrevet 8:18. I dödsstunden så går det troendes själar in i detta härlighetsrike. Lukas 23:43. Idag ska du vara med mig i paradiset. Och efter uppståndelsen på den yttersta dagen, då ska också deras kroppar ärva det rike som är tillrätt åt dem före världens grundläggning. Matteus 25:34. Och deras kroppar ska då likna Kristi härlighetskropp. Så har vi talat om Kristi rike som ett trefaldigt rike. Ett allmaktsrike, ett nåderike och ett härlighetsrike. När vi på det sättet skiljer mellan tre riken, så innebär det inte att de inte på något sätt hör ihop. Att de inte skulle ha någonting gemensamt. Nej, det råder ett nära förhållande mellan dessa riken. Först och främst så har de samma kung, samma konung, Kristus, som regerar dessa tre riken. Och för det andra så är regerandet av dessa riken inriktat på ett enda huvudsyfte. Och det är att syndare ska bli frälsta. Kristus regerar i allmaktsriket till gagn för hans nåderike. Från Efesierbrevet 1:20 till och med 23 lär vi oss att Kristus, som har högsta makten över allting, alltså som är konung i allmaktsriket, han är kyrkans huvud, det vill säga han är konung i nåderiket. Det betyder att Kristus utövar sitt herravälde och sin makt över allting till förmån för sitt folk, som utgör hans andliga kropp. Liksom Josef brukade sin höga ställning i Egypten sina bröder till godo och gav dem det bästa landet, Första Mosebok 47:11, så brukar Kristus sin allmakt och sitt herravälde över allting till särskilt gagn för sina bröder, sina medarvingar. Och sålunda fortsätter världen att existera och regeras av Kristus tills han har insamlat alla sina utvalda. Och därefter kommer änden. Världen finns till för att Kristus ska bygga sin kyrka. Vem tror det av denna världens barn och denna världens mäktige? Att det är därför som allting finns. Skapelsen med alla dess resurser och alla dess riken. Världen tror ju tvärtom att det är det världsliga som är huvudsyfte. Och detta med Kristi lilla jord, det är en liten detalj och sidofråga i sammanhanget. Men det är precis tvärtom. Världen finns till för att Kristus ska bygga sin kyrka, föra människor till tro och bevara dem där i. Det är syftet med att världen finns. Och när alla de utvalda har inbärgats, då behövs inte världen mer. Då ska den förgås. Då kommer den yttersta dagen. Eftersom Kristus har all makt i himmel och på jord, så sänder han ut sina kristna att predika evangelium för alla människor. Matteus 28:18-19. Och han skyddar sin kyrka så att ondskans makter inte ska bli henne övermäktiga. Matteus 16:18. Och eftersom vi vet att vår vän och frälsare är den suveräne härskaren över allting, så kan vi vara vissa om att, som det står, allting samverkar till det bästa för dem som är kallade efter hans rådslut. Romarbrevet 8:28. Syndares frälsning är alltså ingalunda en mindre betydande detalj i styrelsen och uppehållelsen av världen. Det är en huvudsak. Världen består endast av det skälet att Gud vill att syndare ska vända om och ta emot nåden i Kristus Jesus. 2 Petri 3:9. Och nåderiket i sin tur tjänar härlighetsriket. Kristi syfte med att bygga sin kyrka i denna världen, det är inte bara att grunda en kyrklig organisation som kan tjäna timliga behov. Det är visserligen sant att kristna är jordens salt, Matteus 5:13. Det vill säga, det kristna ska genom sitt inflytande motverka förruttnelsen, moralisk förruttnelse bland människorna. Men nåderikets främsta syfte, det är att vinna människor för härlighetsriket, att bereda människor för det himmelska riket. Vi har fötts på nytt. Varför då? För att ärva härlighetsriket. Vi har fötts på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himmelen är förvarat åt er. Ni som med Guds makt blir genom tron bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden eller på den yttersta dagen. 1 Petri 1:3-5. Varken världen eller kyrkan existerar för sin egen skull, utan för detta enda, att syndare ska bli omvända och vunna för härlighetsriket. Och för att detta ska uppnås är världens och kyrkans styrelse lagd i händerna på honom som kom för att frälsa syndare. Och låt oss då sammanfattande stryka under vad som är syftet med Kristi verk, med Kristi trefaldiga ämbete som profet, präst och konung. Syftet är syndares frälsning. Syftet med Kristi verk i hans trefaldiga ämbete som profet, präst och konung är syndares frälsning. I sitt prästliga ämbete har Kristus förvärvat åt alla människor syndernas förlåtelse, liv och salighet. I sitt profetiska ämbete så tillkännager han detta faktum för människorna och erbjuder åt alla välsignelserna av sitt återlösningsverk. Och i sitt konungsliga ämbete regerar han allting så att människor genom kyrkans predikoämbete vinner den härlighet som är beredd åt dem. Luther uttrycker syftet med Kristi verk på följande sätt i förklaringen till den andra trosartikeln: för att jag ska tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, liksom han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Vi är inte våra egna, står det. 1 Korinthierbrevet 6:19. Vi är inte våra egna till att leva oss själva till behag och att göra vad vår gamla natur önskar. Gud har köpt oss med sitt blod. Apostlagärningarna 20, 28, 1 Korinthierbrevet 6, 20. Så nu tillhör vi honom. Vi är hans egendom. Hans köpta egendom. Efesierbrevet 1, 14. Och det betyder det underbara att vi har befriats från djävulens herravälde och tyranni. Vi har befriats från synden, döden och djävulens våld. Det talade vi om förra gången. Och i tacksam uppskattning för denna vår befrielse bör vi ära Gud med kropp och själ. 1 Korinthierbrevet 6:20. Genom att leva under honom i hans nåderike och glatt tjäna honom i rättfärdighet och helighet i alla våra livsdagar, som vi läser i Lukas 1, 74-75. Han har dött för alla, på det att de som lever inte mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. 2 Korinthierbrevet 5:15. Och liksom Kristus är uppstånden, lever och regerar i all evighet, så ska också vi uppstå från de döda. Lika säkert, lika visst. Och leva och regera med vår Herre i härlighetsriket i all evighet. I ett rike som inte har något slut. Detta är ett fast ord. Ty har vi dött med honom, så skall vi också leva med honom. Är vi ståndaktiga, så ska vi också regera med honom. 2 Timoteus 2, 11 och 12. Och Jesus säger: mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig, och jag ger dem evigt liv, och det ska aldrig någonsin förgås, och ingen ska rycka dem ur min hand. Johannes 10, 27, 28. Och därmed har vi avslutat vår genomgång av den del av den kristna tron som handlar om frälsningen av nåd genom återlösningen i Kristus Jesus. Vi har klargjort vad kristendomen lär om Guds frälsande nåd och om Kristi person och verk. Nästa gång så ska vi gå över till att tala om frälsningen av nåd genom den helige andes helgelse eller heliggörande verk. Vi har alltså nu talat om frälsningen av nåd genom återlösningen i Kristus Jesus. Och nästa stora avdelning av den kristna tron som vi här behandlar är frälsningen av nåd genom den helige andes heliggörande verk. Och det får vi börja med nästa gång. Och då kommer vi in först på omvändelsen.